välkomna till Sportbladets fotbollspodd där jag som vanligt har med mig Robert Laul och Oskar Månsson och själv heter jag Amanda Fredin. Och vi börjar med vad som har gjort er lite extra lyckliga sen vi såg sist.
Den här känslan när Oskar Månsson kliver in på redaktionen med ett cigarettpaket in även som man dammar på sitt skrivbord, då vet man nu är det sommar, för att Oskar Månsson börjar alltid röka för att bli av med sin pollenallergi, tror jag att det är. Så att det är ett av de säkraste tecknen på att nu är det tomme fan sommar på gång. Det är när Oskar Månsson tar med sig ett paket cigaretter till redaktionen. Det har gjort mig mycket lycklig.
Är det så? Jag trodde bara det var en bad boy image grej du körde med.
Ja, men det är det som gör mig så glad att folk tror att det är på det sättet. I själva verket så är jag inte så jävla bad boy vad det gäller rökningen, för att det här ska lyckas då. Jag vill betona att det här är på riktigt då, att det botar min pollenallergi när det är riktigt illa. Men för att det ska funka så måste man ju dra ner riktiga sådana här cancerblås långt ner i halsen. Och min hals är så jäkla känslig när jag är allergisk, så det är ju liksom ingen gjutning, utan det är bara så att jag hostar och så spottar upp en stor dos allergi eller någonting, och sen fimpar liksom.
Ja, men om det är någon som tvivlar på det här så har du faktiskt presenterat och publicerat vetenskapliga artiklar i ämnet. Jag menar, så sent som för ett år sedan på min blogg, sök på ett halsblås med Oskar Månsson, så finns det liksom alla detaljer kring det här, om det är någon som har problem med allergin och verkligen vill prova ett icke så konventionellt sätt att bli av med allergin, så att det är på högsta allvar.
Och nu har du även fått med dig Simon Bank på din ohälsosamma livsstil.
Ja, jag lurade i honom en cig här när vi satt uppe på takterrassen på Aftonbladets redaktion och njöt lite i solen. Så då tog Simon en cig och han sa att du måste beundra mig för att jag endast rök av estetiska skäl, sa han. Och ja, det var lite annan approach till det. Men han såg ut att njuta i solen faktiskt. Lite mer än vad jag gjorde.
Låter som vi är 11 år och tjurar tillbaka om skolan. Det är alltså 30 plus vi snackar här.
Ja, eller jo, det är ju faktiskt 30 plus.
Ja, vi lämnar det helt enkelt. Lyckliga är ni. Det är väl det viktigaste. Men det känns ju helt självklart den här veckan att inleda med AIK Blåvitt på Friends i måndags. Ni var båda på plats då Ivan Torino hyllades. Vad var era intryck?
Ja, de är ju både svåra och enkla att sammanfatta, för de var ju så väldigt många, men det var ju en fotbollsmatch och en inramning där som man ju antagligen aldrig kommer att glömma. Och det här tifot är väl nästan för mig det starkaste, alltså när de hissar upp den här duken med hans Ivans leende, hans ansikte där. Det var otroligt vackert, och i det sammanhanget så måste jag nog säga att det var det vackraste fotbollstifo jag någonsin har sett. Det var man tagen och berörd av, och det blev ju verkligen så vackert och fint som alla önskade, och det blev det i ett av svensk fotbolls absolut hetskaste hatmöten. Men det här respekterades från alla håll och kanter, och det är bara hoppas att om jag återigen då får återknyta till vad jag skrev en krönika precis som jag gjorde förra veckan här, så resonerar jag kring att världen blev ju garanterat en sämre plats när Ivan Turina lämnade den, men förhoppningsvis gjorde den kanske svensk fotboll till en bättre. Så att det var vackert och fint på alla sätt och vis.
Det är ju lite synd kanske på ett sätt att det krävs någonting sånt här för att alla fina känslor ska komma fram. Men så har det verkligen varit, och dessutom har det funnits en väldigt stor respekt och förståelse från alla olika sidor. Så är det väl inte alltid till exempel mellan oss då och klubbar och så vidare. Men AIK har ju skött det här på ett utmärkt sätt från början till slut liksom, och har med nästan häpnadsväckande professionalism lyckats styra upp ett värdigt firande och värdigt avsked liksom i samband, som de då ska vara tydliga i sin kommunikation då kring det här tragiska som hänt. Och den här kvällen då var ju någonting som man alltid kommer att minnas som man var där. Och själv stod jag med torra ögonen under, även när spelet pågick. Jag blev väldigt tagen av det här, och så har jag aldrig känt på en fotbollsarena tidigare på det sättet.
Oskar, du har jobbat väldigt nära Ivan och intervjuat honom väldigt mycket. Det verkar som att AIK betydde väldigt, väldigt mycket för honom.
Ja, så var det ju. Det var ju mycket därför som jag reagerade så känslomässigt själv. Det var ju för att jag... Ivan känns ju som en kompis när jag tänker på det. För att jag träffar honom i stort sett Om inte varje vecka så pratade jag med honom, åtminstone varje vecka under de tre sista åren. Jag var på plats första dagen när han kom och gjorde sitt provspel på Karlberg, och jag har liksom rest jorden runt i stort sett. Jo, men det kan man säga. Jag har varit i Moskva, i USA, i Holland och allt vad det är liksom, och följt laget. Och då är Ivan en av dem som jag har kommit närmst. Jag har gjort många djupa intervjuer och så vidare med honom. Och det som jag kanske nästan allra mest ont är att veta hur pass lycklig han var i med sin situation just nu då, att han sa när han förlängde sitt kontrakt, det var när de var på träningsturné i Portland, att han ville bli en legendar i klubben, och det var liksom, han skulle kunna tjäna mycket mer pengar i någon annan liga man velat, i och med att han håller så pass hög nivå. Men han trivdes så bra, hans familj trivdes så bra i Stockholm då, och han trivdes med lagkompisar och sånt, att han då valde att stanna i AIK, och då ville han stanna. Jag ska spela här i 5 år till, det är inga problem och så vidare. Och han blev ju en legendar, men det var inte på det här sättet som vi hoppades på att det skulle sluta.
Nej, men det som jag ska säga, vissa idrottspersonligheter kommer ju närmare i sin bevakning och så. Och du kom ju nära Ivan, det gjorde absolut inte jag. Jag intervjuade han knappt liksom, men man pratade lite med han efter matcher och så. Alltså, det starkaste så personliga minnet, det var ju när vi skulle åka till Kroatien och bevaka en landskamp här inför EM för ungefär ett år sedan. Så hade han tipsat Simon om en restaurang som han tyckte att vi skulle gå och käka på. Den hette Hondlova, den låg precis bakom Maximirstadion, för att
I Zagreb.
Deras köttfart skulle tydligen vara något i hästväg alltså. Jag menar, alltså, jag har besegrat många köttfart i mitt liv. Det räcker att titta på mig så ser man att så är det. Men detta köttfart alltså. Mina ord räcker inte till för att beskriva dess storlek. Det var ett gigantiskt köttfart. Det var kött i alla dess former. Det var korvar, det var fläskkött och nötkött och vad fan det nu finns för mer kött, kycklingkött och lammkött och allt vad fan, men helvete som massa kött alltså. Ett enormt jävla köttfart alltså. Så att jag kommer aldrig besöka Zagreb utan att försöka besegra det här köttfartet. Förr eller senare så ska jag göra det. Det kan vara ett tips om någon är i Zagreb också. Prova Ivan Turinas favoritrestaurang där, Hondlova, som sagt ligger på en bakgata runt hörnet bakom Maximirstadion. Fantastiska köttfart.
Maten är ju viktigt för Ivan, utan tvekan. Han pratar ofta om mat. Och efter då han har förlängt det här kontraktet i Portland, då pratade jag med honom direkt efter. Och då var det liksom, det hade varit på gång ganska länge liksom, att det här kontraktet skulle signeras. Men så var det sist klart då. Och då pratade man på telefon, och då var han ju sprudlande glad liksom, och skojade och sånt. Och sen några timmar senare så träffade jag honom när jag och två killar som var där för svenska fans räkning då, vi skulle gå till ett donutställe, Voodoo Donut i Portland, vilket är deras sin främsta turistattraktion, alla kategorier. De har liksom, det är ett donutställe som alla vallfärdar till. Och vi var där när det var som minst kö, och då var det kanske 30 meter och sånt. Då kom Ivan Turina och Daniel Majstorovic med en stor sån här stor kartong med bara fullt med donuts i vart fall. Och så skrattade de, och så sa Ivan sa new contract pace och flinade, så då skulle de tillbaka till hotellet och trycka donuts då.
Men det förtjänar ju att betonas, det du inledde med där, AIKs hantering av det här. Jag menar, när en sån här sak händer, det finns ingen liksom klubb eller organisation som helt kan förbereda sig på exakt vad fan ska man göra när en så viktig person i föreningen eller i verksamheten helt plötsligt går bort. Och tänk, det här är alltså en fotbollsklubb med enormt många människor som bryr sig om den, och AIK har alltså gjort i princip allting rätt här. Det är ett extremt imponerande krishanteringsarbete på alla sätt och vis. De var ju väldigt snabba med att fixa fram både tid och plats för fansen och sörja här nere vid Karlberg. Och jag åkte förbi där på kvällen, för jag skulle själv träna fotboll på Stadshagen, och som ligger lite ovanför här. Så det stod ju rader med bilar utanför sent på kvällen, och människor strömmar ju dit. Och det här styrde de upp blixtsnabbt. De fixade en katolsk präst, vad jag förstår, till familjen Turina. De ordnade fram flaggor, de ordnat en minnesmatch för honom. De fick hyllningar från Zlatan och Modric, alla vad det var som vi kunde se här i pausen på Råsunda. Jens Andersson, eller sportchefen som var, han klev ju in liksom enbart för att jobba med den här minnesmatchen. Så att nej, jag träffade Johan Segui i samband med att Lennart Johanssons dokumentären om Lennart Johansson visades här i innan AIK i Göteborg-matchen, han kom fram och skakade hand och ville tacka för bevakningen som han hade tyckt var respektfull. Jag sa det, jag är imponerad av ert arbete också, 5+. Och då svarade han, ja, det är väl det enda man egentligen inte vill ha, 5+ i så, va? Och jag förstår precis vad han menar med det. Men de har verkligen skött det oerhört bra, alltså, imponerande. Det är så mycket som kan gå fel. Det räcker, det kommer lite felaktiga uppgifter på Sverige liksom, så blir det här en väldigt negativ, det är ju en ohyggligt negativ, men så förstärks det ännu mer liksom, av att det blir galet i medierna.
Ja, det blir konspirationer.
Ja, precis. Grejer, va? Men de har varit jävligt bra och tydliga och fått det här på ett bra sätt.
Jag tror att deras vana vid krishantering, inte alls på den här nivån, men att de är vana vid att det stormar. Att, ja, det är det, stora rubriker, och ja, nu jävlar ska folk ha tag i oss här. Liksom. I och med att de har haft det så i ett antal år, de här personerna då som styr klubben, just nu så var de också duktiga på liksom att improvisera, vilket de gjorde, men att göra det på ett begåvat sätt i det här pressade läget.
Men om vi kollar på hur det såg ut nere på plan då faktiskt i måndags, kändes det som att AIK-spelarna höjde sig?
Alltså jag hade en tydlig bild av det där, sen märkte jag efteråt att den kanske inte riktigt delades av alla, men det som hände direkt i matchen, det är ju att jag tycker att AIK ser klart påverkad ut av stundens allvar, och konstigt vore annars, tycker jag. Och jag ser det, Mikael Stare då i IFK Göteborgs träning, han står liksom och trycker armarna ner, händerna neråt liksom, i så här dämpande gest, ta det lugnt, stöt inte på AIK, ge dem liksom inte energi, för att AIK brukar inleda alla sina matcher med en enorm energi, alltså det är ju deras signum. Det gjorde de inte här, och Mikael Stare vill inte bidra till den matchbilden, för att en lugnare matchbild, en mindre intensiv match skulle gynna IFK Göteborg, som vill falla hem i sin skokartong och spela det här spelet. Och det var väl egentligen inte förrän Blåvitt hade gjort 1-0 på sin straff, och efter AIK utöver allt som varit missat 2 straffar på 1 minut dessutom, och IFK Göteborg fått en straff och gjort mål på den 1-0. Det var någonstans då som AIK kommer igång. Då börjar liksom det här släppa. Då liksom ökar Celso Borges tempot centralt på mittfältet. Martin Mutumba gör en fantastisk match, ska det visa sig, när han bara rivar loss på kanten. Nabil Bahoui kommer ju loss på den andra kanten i samband med ett av målet. Men ja, jag tyckte att de var klart påverkade, men att de kom in i det efterhand och gör sin bästa match i år sammantaget då, helt klart.
Tobias Hussein sa efter matchen att de hade pratat väldigt mycket om att ha respekt, och hans analys var att de kanske till och med hade lite för mycket respekt för AIK-spelarna.
Jag vet inte om det var det, för att de kanske upplevde det så, men jag säger ju hur Stare står liksom, ta det lugnt, va? Han vill liksom utnyttja det här att sportsligt då, att det är svårt för AIK, och för att de är som bäst när de kan spela sin energifotboll.
Men samtidigt, jag vet inte, de kändes på något sätt påverkade av det, för att det var, de gjorde en riktigt, riktigt blek match. De förlorade med 3-1, vilket kunde blivit mer, även utöver de här 2 missade straffarna, och man hade ju 4 vinster och 2 uppgjorda innan dess. Så nu ska jag inte citera din krönika, utan nu ska jag ta Simon Banks ord istället. Man skrev att de spelar energifotboll utan energi och pressfotboll utan press. Och det var verkligen ett lag som inte visste vad de ville göra på banan, utan de lät helt enkelt AIK diktera villkoren. Och då är AIK ganska bra, trots att AIK saknar en hel del självförtroende, med tanke på hur illa de ändå inlett säsongen, om man ser det som en helhet med kuppen och allt vad det är.
Ja, jag köper den bilden, men jag är inte så säker på att det blev så av en händelse, utan jag tror att det var lite meningen att det skulle vara så. Det bygger just på hur Stare valde att kliva in i sin coaching i den här matchen. Men jag menar, det är ju ett problem, det är alltid svårt att spela tillbakadragen fotboll med bibehållen aggressivitet, att liksom flytta hem laget så långt och sedan ändå vara aggressiv i när motståndaren väl kommer tillräckligt nära. Det är svår konst, och det är dessutom en konst som svenska fotbollslag liksom historiskt alltid har haft problem med. Alltså svenska fotbollslag fungerar generellt bättre när de får jaga runt liksom och ha det här i sig. Det här liksom avvägandet mellan nu ska vi backa, här ska vi ligga och sen liksom pang, nu ska vi vara aggressiva. Det svenska lag är inte så vassa på.
Nej, det är därför alla lag, eller de flesta lagen, har så svårt att möta Barcelona, för att man kan inte kombinera de här 2 grejerna. Om man ska slå ett sånt lag så måste man göra både och då är inga som helst paralleller mellan Barcelona och något svenskt lag överhuvudtaget, men symptomet finns ju där lite grann.
Exakt.
Vi lämnar den matchen och går vidare. Oskar, du var på Malmö-Norrköping på Swedbank, och du var imponerad av båda lagen, har jag förstått.
Ja, det var jag. Just Malmö gjorde väl ingen större insats där, men man ser vilken kvalitet de har. Och detta är ju mina två favoritlag den här säsongen. Vi har ju ett väldigt prestigefyllt tips här på tidningen. Eller framförallt jag själv som har gjort det väldigt prestigefyllt. Och gått in med enormt hög svansföring det här året. Så det är viktigt för mig. Och då har jag då tippat Malmö som att de ska vinna serien. Och Norrköping har jag liksom som mitt lag då, som ska sticka ut. Som gör att jag ska slå alla andra på knockout här. Och jag har ju tippat Norrköping som trea då. Vilket kanske är lite högre än vad jag tror. Jag tror mycket på dem, men inte... Inte till den graden kanske. Men Norrköping gjorde en riktigt bra match med hög press. De lyckades få Malmö att bli helt ställda. Malmö fick inte igång sitt spel. Och 1-1 var, som det blev den matchen, var ganska rättvist. Och framförallt var jag väldigt imponerad av Andreas Johansson, som jag har lyft fram flera gånger här, som framstår som en av seriens bästa spelare, alla kategorier. Han kanske är bäst rent av för tillfället. Jättenyttig för sitt lag, både offensiv och defensiv, men helt okänd. Min kompis Morten, som jag satt bredvid, som följer svensk fotboll lite sådär, lite grann, läser lite rubriker och sånt, han visste inte vem det var överhuvudtaget. Så sa jag, och så pekade jag på honom då liksom, ja, det är han där i mitten, sa han. Han är som Håkan Mild ungefär, fast kanske lite mer kreativ liksom. Och då skrattade Morten och sa, han ser ut som Håkan Mild också, sa han, när han tittar på det. Så det är liksom ingen estetisk fotbollsspelare och sånt. Men jäkla vad nyttig han är för sitt lag.
Vad säger du om Malmö hittills?
Jag kan väl bara instämma i denna grundläggande analys av Oskar Månsson. Han pratade om att Håkan Mild där inte, vad fan sa du? Han inte ville vara, att det är estetisk och så vidare. Men du vet vad de sjunger om honom i Göteborg, eller?
Eller vad är det de sjunger nu igen?
Alla vill ha sex med Håkan Mild.
Ja, just det. Men det är ju så bara för att han är så funktionell, tror jag. Och uthållig. Snarare att
du
han är sådär.
Uthålligheten, och tar fasta på det, va?
Ja, okej, jag tror inte det. Det är så rent estetiska som gör att alla vill ha sex med Håkan Mild. Det är min spekulation, men jag står för den.
Ja, mycket fokus på uthållighet. Det är många damer som har det här. Nej, men vill du säga någonting mer om Malmö och Norrköping? Känner du dig säker med ditt tips än så länge? Det är roligt att se hur glad du är när det går vägen för dina lag.
Ja, det är som sagt det är väl det viktigaste i mitt liv då liksom.
Det
allra viktigaste är att jag är frisk, och det löser jag genom att röka. Och det näst viktigaste är då att mina tips går lite, de ser ut att röra sig i rätt ordning då, kan man säga. Men de hade en väldigt fin hyllning till Ivan Turin även där. Gilouan Hamad och Mattias Florén, lagkaptenerna, hade kommit överens om att man skulle stanna spelet i den 27:e minuten, och då stannade då hela spelet, alla spelare och samtliga på läktaren då uppe i en gemensam applåd till Ivan Turina, vilket var väldigt effektfullt.
Jag var ju på Syrianska Helsingborg. Där tog man fel på den här minuten. Alltså där började den här applåden och hyllningen till Turina då, när urverket var på 27, alltså mellan 27 och 28. Och det är ju fel, det är ju fel minut. Det är den 28:e minuten. Men det var den första matchen jag själv var på. Så att jag tänkte, vad fan har hela jävla fotbollsrörelsen fått liksom det här om bakfoten nu? Vilken minut det ska vara? Det ska vara mellan 26 och 27, för det är den 27:e minuten då. Men det visade sig att det var på Södertälje fotbollsarena där de hade fått det där lite om bakfoten. Men det blev en fin hyllning där också, även om nu råkade vara i fel minut. Mm.
Men vi ska återkomma till Syrianska, för du har ju anmält en Syrianska special här senare i programmet. Men först då, om vi håller oss kvar på Malmö. De möter ju Djurgården på måndag. Djurgården som vi måste väl kunna säga en klubb i fritt fall, eller?
Ja, och nu har jag plockat fram lite siffror här. Eller jag, men... Statistikföretaget Infostrada, som har fenomenal statistik på allt möjligt, har plockat fram de sämsta inledningarna av ett allsvenskt lag genom historien. Och det visar sig att Djurgården går ju föga smickrande in på den här listan med sin inledning den här säsongen. De är en sexa i år med, efter den här 0-3-förlusten då, som det blev mot Mjällby, så innebär det att de är sexa där. Det är endast Uddevalla, 1926.
Ja, alltså det är ju lag som knappt existerar längre, ja, som är på Halmia, den här, var Halmia och
Halmia, 1932.
IFK Malmö var för,
IFK Malmö 1925 idag, liksom. Och allra sämst var faktiskt Brage, ja, Brage 1993.
Ja, de är ju superrättarna i alla fall.
Och det enda hoppet i den här statistiken då är att IS Halmia faktiskt klarar sig kvar i Allsvenskan 1932,
ja, det gjorde
det. Trots en poäng på 7 omgångar. Alla andra lagen har rykt, så.
Men finns det några ljusglimtar i Djurgårdsläget nu, eller är det bara becksvart?
Ja, det är nog becksvart så sett när man tittar på det, men alltså, ljusglimtarna är ju att det här, alltså, Djurgården har ju i grund och botten fortfarande en trupp som vi för bara några veckor sedan ansåg ändå vara kapabel att klara en mittenplacering i Allsvenskan, och det har ju inte förändrats. De här spelarna är ju kvar, så att de är, alltså, tittar man på spelarmaterialet så är de ju inte alls så dåliga som tabellpositionen visar, även om de då har varit av olika anledningar. Så jag menar, de har ju ändå en hel del kvalitetsspelare, så läget är ju extremt bekymmersamt, men det är ju, vad fan är vi på? Det är ju 23 omgångar kvar, eller vad fan är det, ett par hundra poäng kvar att spela, men nästan i alla fall. Så att det är ju absolut för tidigt att gräva ner sig för det, mot den bakgrunden att man faktiskt har ett ganska hyfsat spelarmaterial.
Om man ska hitta något positivt med Djurgården om man tittar framåt, så är det att de flyttar in på nya arena nu i sommar. Och kring Djurgården finns det folk med mycket pengar som varit villiga att investera. Och i samband med den flytten då, så finns det ju stora ekonomiska intressen att den här klubben kan inte vara en klubb som harvar runt i Superettan och möter Falkenberg i toppmöte, utan de ska ju tillhöra Allsvenskan. Så det är väl inte helt osannolikt att det kommer in ett antal nyförvärv med Djurgården. Det är dessutom så att många av de här spelarna har kontrakt som går ut, vilket hänger ihop med den dåliga långsiktigheten som vi hackat på så många gånger i Djurgården. Men det är nog rätt troligt att det kommer in ett antal spelare under sommaren, och förhoppningsvis får Djurgården då att de bara liksom värvar spets som går rakt in.
Och där i kombination med nya arenan så kan det också bli liksom någon slags omfattande nystart på det sättet, va? Så att, nu ringde den telefonen, men nej, men det kan bli en stor omstart för dem om man för ihop de här, dels då om man kan värva, dels att man kliver in på en ny arena med den energi det ger, va?
I fjol värvade de Ayrton Feysolaho och Kenneth Höje när det såg som det såg ju inte så kul ut, de spelade framförallt oavgjort i varenda match. Men det blev ett stort lyft förra sommaren då. Sen var ju vinterns silly season ett stort misslyckande för Djurgården, med tanke på vilka behov de hade och hur de inte lyckades fylla de här hålen. Men förhoppningsvis så lyckas de i sommar. Det kan ju vara en livlina.
Mm, det finns hopp. Några som också flyttar in på arenan är ju Bayern. Och Oskar, du ska till Borlänge och bevaka Brage i Bayern. Du verkar väldigt taggad.
Ja, det ska bli kul faktiskt. Vi pratade lite om det här på redaktionen. Det är ju en klassisk svensk arena, Domnarsvallen. Men det var inte så många som varit där. Det var, du funderade lite på om du hade spelat
där. Jag har nog aldrig varit där och jobbat. Däremot funderade lite på om jag spelade där. Men kanske inte gjort det ändå. Jag vet att vi hade med Ljungkil, du hade Brage hemma där i ett år. Och då slog vi dem komfortabelt med 3-0. Så att, men jag tror faktiskt att bortamötet var på hösten där, så att den matchen fick jag aldrig vara med på.
Då har inte du heller varit där?
Nej, det kan vara så, men vi kan också möta dem i något annat sammanhang. Jag har någon svag förnimmelse om att jag någon gång har varit där och spelat fotboll. Men det är inte lätt att hålla reda på alla jävla arenor man har spelat.
En som varit där är ju du, Amanda.
Ja, jag kan ha fått en snedvriden bild. För att jag, efter en lång och kall vinter, så åkte jag dit och det var typ årets första vårdag. Så att jag mötte solen i Borlänge och fick ett väldigt positivt intryck. Skulle jag åkt dit idag så kanske jag hade tyckt att det var en ganska grå stad. Men jag hade älskade Borlänge.
Då hade du ju mött sommar,
ja. Ja,
med Oskar Månssons cigarettpaket.
Ja, precis. Nej, jag vet inte. Det är inte så mycket att säga om den. Jag är väl länge. Liksom.
Men man kan ju säga mycket om Jan Tauer i alla fall. Han gick ju i taket här när beskedet kom att Mjällby fick seger mot Djurgården. Han, vad fan, skrev han inte på Twitter att han ville, att han stod till förfogande ifall det här nu behövdes, hans insatser på något sätt. Så att han var väldigt upprörd över detta.
Han står alltid till förfogande för Djurgården, kan man ju säga. Nej, men Brage har ju, kan man ju säga, de har inlett säsongen dåligt. De har ju väldigt hypade i vintras med tanke på sina nyförvärv. Men det var ju ganska mycket så känslan, okej, ni har ett roligt lag, men ni kanske har ett ganska dåligt lag också. Eller dåligt är väl att ta i, men det motsvarar inte de här mediala proportionerna åtminstone. Braga har inget lag som är redo för någon allsvenska. De har värvat lite spektakulära spelare och sånt, och bygget ser väl hyfsat ut. Jag tror de kan ta en mittenplats. Det gjorde de i fjol då, och jag tror att laget är ungefär jämstarkt med det de hade i fjol då, även om det sticker ut mycket mer så. På så sätt var väl Brage mest intressanta inför säsongen, kan man säga, åtminstone så länge inte.
Vad är det du ska dit och göra då?
Jag ska ju snacka lite med Tau, och okay. Sen så ska jag följa Hammarby också då, som som alltid är intressanta såklart.
Men jag måste ändå säga att jag är lite besviken, för jag trodde ju ändå, vi var ju där då och gjorde Dury Johnson, och när vi då står där så har vi sånt jäkla fint att en ny spelare ska presenteras. Ja, vi hänger väl kvar då, och så kommer Tower in. Det var sjukt stor. Tänkte man, kommer bli stökigt i Borlänge? Nej, det var väldigt lite stök i Borlänge tycker jag. De måste leverera lite rubriker.
Ja, man kan säga just vad det gäller Dully Johnson då, som har, ja, hans historik är ju tragisk på alla sätt egentligen då, under många år. Jag har följt Dully väldigt nära då och följt alla hans skandaler till höger och vänster, och han har ju, varenda gång när jag pratat med honom så har han förklarat bort allting med att han var totalt oskyldig till allting. Det var hans kompis som satt bakom ratten, det var hans någon okänd person som la kokain i hans drink och så vidare då. Och när han kom till Braga då så skrev de in honom på ett behandlingshem. Han erkände alla sina brister och sina fel liksom, och förstod att han hade seriösa problem och att han var alkoholist, och han var tvungen att ta tag i det. Och så länge det inte kommer några nya rubriker av den kategorin så är det ju good news liksom. Inga...
Ja, nu lät det ju hemskt. Jag trilla dit igen. Det var inte riktigt så jag menar. Men Tower då? Han kan väl ut och växa lite?
Ja,
men han fick ju den frågan, Tower, i någon vad om det var i fotbollskanalens tv-program, var inte det TV4 eller fan det var, de hade med på telefon där, och han sa att det var bara han och Dully som var ute efter klockan 7 på kvällen, så att det verkar inte vara så hända så mycket, så att det kanske är en bra miljö för Dully Jansson här, för som du sa så hoppas att han sätter fotbollen främst och inte trillar dit igen då. Det är ju en väldigt fin fotbollsspelare i grund och botten, Dully Jansson, så att det är det han ska ägna sig åt.
Oerhört begåvad, man glömmer ju nästan det. Nu har han fortfarande en bra bit i toppformen, men när AIK vann guldet här 2009, då var ju Dully Jansson helt ordinarie i laget med grava alkoholproblem, och måttet av den sportsliga talangen och kunnandet då liksom är ju hisnande nästan liksom. Så man, det kan man säga om många, att man skulle vilja veta hur långt de skulle kunna gå om man brukat allvar liksom. Men Dullys förmåga hade man ju varit rätt nyfiken på, om han varit en mönsterelev istället.
Ja, enligt honom själv så hade han väl spelat i Barcelona då.
Han brukar ju skylla på kvällstidningarna, ja. men om man bara ändrar det till sig själv så ligger något i det, för kapaciteten.
Han passat rätt bra in rent spelmässigt i Barca också. Definitivt. Den spelartypen han är där, jag hade kunnat se honom där bakom Xavi och Iniesta. Nu är Busquets rätt hygglig också, va? Men han har inte gjort bort sig, kanske.
Men nu möter de Bayern alltså, och hur är läget i Hammarby?
Kennedy har blivit skadad, vilket är ett jätteavbräck, för Kennedy är precis så viktig som alla tror. Han är ju han är på en helt egen nivå i Superettan, och det märks i varenda match. Däremot så tror jag inte man vet hur mycket Kennedy skäller på sina medspelare, och om ni har sett några matcher nu på slutet så skäller han ju ut sina spelare. Han ställer otroliga krav. Jag tror många ser Kennedy som en sorglös lirare som klackar lite och stänker dit frisparkar och slår hörnor direkt mot mål och så vidare. Men han är där på riktigt så att säga, för att det är inte någon nedtrappning, utan han brinner ju för den här uppgiften, och det är nästan så att han liksom ser nästan övertänd ut liksom. Han ryter till att sina lagkompisar och sånt liksom, så han tar sig an den uppgiften. Nu han lite skadad, så nu har han förmodligen inte med den här matchen då, men och Hammarby har inlett lite knackigt i serien, men jag tycker ändå det ser hyfsat ut, men jag tycker det ser betydligt bättre ut i år än vad det gjort tidigare, så jag tror på dem i långa loppet den här säsongen.
Lycka till i Borlänge, den här fantastiska soliga stad.
Tack så mycket, Amanda. Jag ska ta med en cig när jag kommer fram, och så blir det, tror jag det blir fint.
Laul, du ville väldigt, väldigt gärna prata om syrianska, så du har blivit utlovad en syrianska special.
Woho!
Hejdå!
Ja! Fan vad bra de är ändå alltså. Det är ju helt, nu fick de stryk mot Helsingborg, men jag var enormt imponerad alltså. Spelar jättefin fotboll, alltså inte bara långa bollar på Dinko, inte bara omställningar, utan här har vi passningskombinationer som öppnar upp Helsingborg fullständigt, spelövertag i långa sekvenser, släpper inte till några målchanser, och då är det trots allt den allsvenska serieledaren vi möter, och de har ju återigen varit utdömda. Jag gjorde i och för sig inte om misstaget som från förra året då jag var fullständigt totalt övertygad om att de skulle åka ut. Och det gjorde de ju inte. Och däremot så tippade jag att de skulle åka ut i år också. Men det kommer de inte göra. Så det här är ett ganska bra fotbollslag. Och speciellt nu om de liksom får ett... Om Djurgårdskrisen håller i sig, så det blir lite samma tendens som förra året. Ett lag som man absolut inte hade räknat med som kommer vara där nere. Då är det ytterligare en gratisbiljett för syrianska, så att, och den bedriften någonstans, att med de här knappa resurserna, med den truppen de egentligen har, att de får ihop det här nu då kanske eventuellt för ett tredje år, alltså det är ju egentligen helt makalöst. Det var den här krönikan jag satt och hade i mig när jag åkte till Södertälje i söndags, att om de nu vinner här, nu vann de ju inte, men de spelade bra, men eftersom de inte vann så kunde jag liksom inte skriva det, men jag var beredd på en förbehållslös hyllning till syrianska, vilket då skulle rimma ganska bra med en syrianska special här i vår podd, va? Nu blev det inte riktigt så att vi kanske inte ska gå allt för djupt in på syrianska, vi väntar lite till de vunnit, men med det sagt så vart jag väldigt imponerad av dem och är ganska övertygad ändå om att de kommer nog ta med fan ta sina poäng och lura oss som har tippat ner dem igen.
Och de har ju liksom framförallt i fjol då, när de inte hade, de hade ju knappt en starter bara en vecka innan.
Och nu var de en anfallare liksom hade de med för i år med Dinko. Det var ju de jätteroliga, den här truppen, att titta på en jävla massa försvarare, en jävla massa mittfältare, och så stackars Dinko då var den andra liksom i anfallslägen.
Nej, Oskar Melke Michel är ju en trollkonstnär på det sättet att han lyckas liksom styra ihop det här tunna, spretiga och lite brokiga skaran till ett kollektiv då, som dessutom liksom, som du sa, de spelar väldigt bra fotboll. Det är liksom ingen taktiskt rent skickligt, och dessutom så röker ju Öskan, så därför gillar jag honom.
De var jätteduktig 92, är han väl född, den här Alexander Michel, ja, som verkar kunna spela på enda positionen. Jag har sett han som högerback, vänsterytter, mittfältare, och nu såg jag honom då som en nummer 10 roll. Han tog för sig jättemycket, ville ha boll, var modig, kreativ, hitta lösningar, mycket lovande spelare. Erik Hamrén dök ju helt plötsligt upp på någon av de syrianska matcher, för jag tror det var två gånger, jag kände, det var ingen riktigt som kunde förstå om det var syrianska jävla eller vilka det var som möttes, vad Hamrén gjorde där, va? Men det är säkert för att kolla in Michel för januari-turnén då, han får ju kolla in de unga spelarna liksom som är allsvenskan, vilka som eventuellt kan åka med till en på en januari-turné och så här. Jag tror säkert han tittade på honom för den kommande januari-turnén då. Özcan Melke Michel är ju rolig där också, för att många lag har ju förtryckta programblad, alltså att det är samma första sida som återkommer, och sen ändrar man lite i innehållet. Vad jag förstår så har ju syrianskan sån, och där har de ju inte satt upp liksom sina stjärnspelare. Jo, Toma är med liksom, men i bakgrunden, men den här liksom, när man tittar på den här matchbladet och matchprogrammet, så är ju liksom, den utgörs ju av en extrem närbild på tränaren. Men det finns ju inga andra föreningar som kör på, men det är jävligt passande i det här sammanhanget.
Men,
det, där står, nej, de har tyvärr ingen sig där, men där står Öskan liksom med en rejäl close-up på alltså Toma och vem det nu var lite i bakgrunden.
Apropå det, på Stockholms stadion nu senast, den här skandalmatchen som vi kallar den, när syrianska vann med 1-0 trots att Djurgården då hade en boll inne som Martin Hansson och hans team dömde bort. Då kom Öskan gående i solskenet på Stockholms stadion med en cig i handen. Och då gick jag bara förbi henne och då sa jag till Öskan, är det segersiggen du tar nu eller? Sa han, min vän, jag röker alltid. Sa han. Och så flängde han.
Inga konstigheter.
Nej, men han är en stor, karismatisk person får man säga, Öskan.
Men syrianska specialen är avklarad. Nu har vi haft Gävle-special, och vad har vi haft mer?
Vi har haft Mjällby-special.
Vi har haft syrianska
Häron-special.
Vi får väl göra så att lyssnarna får mejla dig om vad de vill ha för.
Men jag tänkte, jag var inte riktigt klar med den där matchen där, för att den vanns ju trots allt av Helsingborg, och sen hade ju IFK Göteborg då chansen att ta tillbaka serieledningen, för tack vare den här segern så blev ju Helsingborg serieledare. Men då har vi en situation, vad vi spelat 7 omgångar, då Helsingborg leder allsvenskan. Och det var väl inte riktigt vad vi hade räknat med, i alla fall inte jag då. Men jag träffade ju Reine Almqvist i pressrummet på Borås Arena då, precis när han hade trätt tillbaka till sin roll där.
Detta mytiska möte.
De här orden ringer ständigt i mina öron när jag tittar på Helsingborg, att den här mittfältstriangeln då. Nu var det intressant, för nu hade ju Roar Hansen då, nu hade han ju ändrat på det. Så han hade alltså skickat ut Bedoya till vänster, och så spelade han med Akkam som normalt brukar vara till vänster. Där spelade han med Akkam som spets och Robin Simovic lite som släpande där. Och det här fick han ju backa på efter ungefär en halvtimme, för det här fungerade inte. Akkam och Simovic lyckades inte ta det defensiva jobbet, så Lolochanko fick styra och ställa på Syrianska mittfältet. Då skickade han in Bedoya som är mer löpstark och ut med Akkam på kanten, och det är också så de gör sitt mål. Akkam bryter in från vänster, hittar Bedoya i en djupledslöpning som är ett fantastiskt fint avslut rakt upp i nättaket. Så att det finns ju onekligen kvaliteter i det här laget, så det, jag tror att de blir kvar där uppe om de nu inte drabbas då, som vi väl kallar det då, av transferfönstret. Bedoya försvinner, Malango då eventuellt kanske försvinner, som du har varit inne på Oskar, för att som jag har, ja, men alltså, det slår en liksom vilken kvalitet det finns där. När de vann 2011 Helsingborg, så var det här centrala mittfältet, och får de bara behålla det va, så. Men Bedoya berättade i samband med det här också att han hade ju tackat nej till en Bundesliga-klubb, vilka fan det nu var.
Augsburg,
ja, det var det. Så att det verkar ju ändå som att han hoppar inte på första bästa erbjudande.
Nej, men som sagt, de sannolikt försvinner både Bedoya och Malango till sommar. Ja, men man märker också på Roar Hansen, du tar upp det nu här, att han kastar om. Han är väldigt skicklig coach på det sättet, en pragmatiker som liksom är bra på att lösa situationer. Han är bra på han konstlar inte till saker och ting. Han kanske inte överteoretiserar saker och ting, varken vad det gäller sitt ledarskap eller det rent taktiska, men han är handfast och konkret, och han får ju väldigt bra resultat med sig från alla klubbarna då.
Nu har de ju två raka hemmamatcher där, Helsingborg närmast då mot Häcken på måndag va? Så att, intressant match.
Men Bedoya då, som ni nämner här, som ju twittrade stolt idag med,
just det,
rosa pannband, ja, på bollklubben. Han verkar missa det där, att det är lite av en dumstrut.
Ja, Bedoya håller vi högt där. Han har gjort reklam för vårt webb-tv-program Bollklubben, och vi skickar ut ett pannband till någon som förtjänar det. Det ska inte förväxlas med en dumstrut, men jämförelsen kanske är ofrånkomlig. Det ges ju då till någon som har sagt eller gjort något klantigt under veckan, och han fick ju det för att han inte kunde hålla sig när han tyckte IFK Göteborg spelar för tråkigt då. Och som alla vet så handlar fotboll om att vinna, och det var vi tvungna att påminna Alejandro Bedoya med ett pannband. Men han som sagt tog en bild på sig och berättade att han hade tränat i det här under Helsingborgs träning idag då, så att det var bra.
Mjällby måste vi dyka ner i lite. De har sparkat sportchefen alldeles nu. Varför då?
Det beror alldeles sannolikt på att de har en fruktansvärt dålig ekonomi, och Thomas Andersson Borstam, som jag var tvungen till och med googla, för av någon anledning får jag för mig att han heter Thomas Borstam Andersson, men det gör han inte. Thomas Andersson Borstam har jag berömt många gånger, eller berömt deras sportsliga jobb, för att de lyckats få in de här spektakulära spelarna till Lilla Mjällby då, med Erton och Mustafa El Kabir som de kanske bästa exemplen där, och det måste ju till liksom speciella kontakter och skickliga personer i de positionerna, så att han försvinner, det är väldigt tungt för Mjällby, men förmodligen har de inget val för att ekonomin är så fruktansvärt nedkört.
Nej, alltså den här årliga då analysen av hela allsvenskans ekonomi kom ju också i veckan, och Mjällby är ett av de lag då som har fått krav på sig att upprätta en handlingsplan för sin ekonomi. Så illa är det. Det är de och GIF Sundsvall och Gais då, vars läge är ännu värre, men Gais är ju superrätta nu. Men de måste 31 augusti har de på sig att kunna uppvisa ett positivt eget kapital. Annars så blir det som Örebro, då kommer de skickas ner en division, då åker de ut i elitfotbollen Gais där då. Inte riktigt lika akut då för Mjällby, men som sagt en handlingsplan, och den första handlingen i den planen verkar då vara tagen i och med att man säger upp Andersson Borstam. Och alltså, våran bild är ju att det har varit en skicklig sportchef.
Definitivt.
Så att det är klart att det här är förmodligen då ett slag för Mjällby.
De skulle ju ställa in sitt träningsläger då också för att de inte hade råd helt enkelt. Och då samlade ju minkfarmarna på Listerlandet. Den ena stoltheten från Lister, minkfarmarna, hjälpte den andra, Mjällby, då till att åka iväg på det här lägret. Och det, som sagt, var ingen PR-kuppen och sånt, utan det var liksom tomt i kassan. Det var helt enkelt omöjligt för dem att åka iväg på ett läger då i försäsongen. Vilket kanske inte låter sådär spektakulärt, men det hör till liksom för de allsvenska klubbarna. Man ska åka söderut för att få lite kvalitet på träning. Jag tror spelarna förutsätter nästan att man gör det liksom. Så det var nog ett ganska hårt slag då i första läget när de inte hade råd att åka iväg så.
Ja, det är då man kilar in de nya nyförvärven och bygger lite gemenskap och alla sådana här bitar också. Va? Så att de är viktiga på det sättet också, träningsläger.
Men jag tänkte, din gamla klubb där, Ljungskile, är inte de också på väg utför?
Jo, det har de väl i och för sig varit länge. Va? Nu gick det ut och spela på planen där, för det var för mycket sten på den. Det var väl en av de mest lästa artiklarna här i veckan när Landskrona kom dit. Och vem, det var någon i Landskrona där som twittrade om att skicka pajasklubben till Division 6. Jag har väl egentligen inget behov av att kliva in och försvara Ljungskile där, men jag noterade att de när matchen väl spelades satte ner foten.
Men det har väl knakat sen du lär.
Ja, det var inte min lön som ställde till i alla fall, kan jag säga.
Men när vi ändå är inne på Mjällby då, så fick de ju vinsten nu efter Päron-matchen. Vad säger ni om det?
Ja, alltså om det där finns ju enormt mycket att säga. Om man tittar på det då strikt juridiskt, så tyckte jag att disciplinnämnden, vad de kom fram till när de ville att matchen, eller beslutade att matchen skulle återupptas, att den ställt mot gällande regelverk var en märklig dom. Den här som har kommit nu av besvärsnämnden, och som är ytterligare ett steg tyngre jurister, eller vad man ska kalla det, en instans högre, den är ju mer gedigen. Jag tror inte det finns så mycket juridiskt att invända mot den. Men det är ju en sak, det är ju juridiken. Sen är ju känslan då som ju alla har, och det är ju att matcher ska avgöras på fotbollsplanen. Och det är ju väl någonstans där snarare än juridik som efterdebatten kanske borde fokuseras kring. Alltså, skulle den här matchen verkligen ha avbrutits, är den första då frågan man ska ställa sig när de väl har lämnat planen och det har lugnat ner sig. Ska man då inte gå ut och spela vidare? Då är ju regelverket uppbyggt på så att domaren är ju den som i slutändan tar det här beslutet. Alltså det är han som har makten där, såvida inte polisen har några invändningar. Och så. Det är han som har den makten. Och vad ska en domare tolerera? Hans team ska springa på den här linjen framför klacken. De känner att det är en otrygg arbetsmiljö för de spelarna. Vad det nu kan tänkas vara. Alltså vad ska fotbollen acceptera? Under vilka omständigheter ska man spela vidare en match? Här måste man ju bli överens. Jag tror säkert att det kan finnas ett mått i disciplinnämnden som står lite närmare fotbollsförbundet och fotbollsdebatten än vad den här besvärsnämnden gör. Att man är lite med på de här, hur tankegångarna har gått de senaste åren, att man ska faktiskt försöka spela vidare. Matcherna ska avgöras på plan, de ska inte avgöras bakom skrivbordet. Och då har man liksom någonstans väckt in det i sin dom, och då har man kommit fram till att den ska återupptas. Sen kommer det här till nästa liksom instans då. De överhuvudtaget kanske inte så nära den debatten. De tittar på det här strikt juridiskt liksom. Vad har vi för material från Mjällby? Vad har vi för material för Djurgården? Vad står det i regelverket? Okej, det här är våran samlade bedömning, som i det sammanhanget är gedigen och en bra dom så sett. Men den linjerar ju inte riktigt med vad man vill, hur man vill ha det i svensk fotboll. Så här måste man någonstans titta på vem ska besluta om matcher ska spelas vidare, och exakt hur ska regelverket utformas. För att jag tror att man blir tvungen att se över det igen om man inte vill ha fler skrivbordsmatcher.
Ja, jag har inte så mycket att tillägga på den analysen. Jag är fullt enig med dig. Och det är som sagt synd att man måste avbryta match då om man i absolut bästa fall då inte kan garantera säkerheten, som det heter. Vilket förvånar mig lite att man kanske inte kunde göra just i den matchen, även om det var upprättad just från klacken där och då. Men i allra värsta fall så finns det ju möjligheter, till exempel utrymma en sektion, utrymma kanske en hel stadion i värsta fall. Men matchen ska spelas klart samma dag Så där ska man ju lägga den största kraften. Och sen håller jag med Robert om att, att domen är logisk rent juridisk, den som kom nu av besvärsnämnden.
Vill ni tillägga någonting mer eller ska vi ta och runda av dagens podd?
Är det redan slut alltså?
Ja, jag tycker
har vi fått med allting?
Ja, det var just det frågan.
Ja.
Jag tolkar det som ett ja.
Ja, nu går vi ut och tar en cig allihopa.
Sportfärdens fotbollspodd är såklart tillbaka igen nästa vecka. Var med oss då också. Hej då!